Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker. Jag heter Carl Egelius och jag står här med Fredrik Nyblad.
Hej!
Och Björn Meijer.
Hallå, hallå.
Jag var på bilmarknaden i helgen.
Och, vad roligt, vad köpte du?
Ja, jag köpte ingenting.
Nej!
Va?
Jag sålde bara.
Ja!
Kan man det?
Ja, jag är förvånad själv. Det var jättelänge sedan jag sålde på marknaden. Men jag har ju en lastbil. Så jag tänkte, jag packar den full.
Björn, så, vad kan det vara för lastbil?
Ja, det var någon stor C-kortsbil då, eller?
Ja, precis. En Mini 1000 pickup.
Ja, ah, just det.
Ja. En maxlast på 220 kilo på flaket. Det går faktiskt precis in 4 stycken flyttkartonger på längden. Mm-hmm. Och sen så får man plats med 3 stycken uppförbara bord på sidan av kartongerna. Och sen så lägger man några inramade 70-100 affischer ovanpå alltihopa och sen en solstol högst upp. Och sen så binder man ihop alltihopa och så åker man.
Marknadskittet, var det här någonting som BMC själva pusslade ihop?
Nej, de sprang inte på den bollen.
Nej.
Men det är bra att inte ha för mycket utrymme när man ska åka på marknaden. För det är nästan första misstaget.
Mm.
Att man tar med sig för mycket grejer när man ska lägga upp det, så blir det bara en hög med prylar som man då på... Ja, man har ju verkligen inte lång tid på sig.
Nej.
Att packa upp på morgonen. Det står ju väldigt många ivriga spekulanter redan. Följer bilen in på rutan och börjar... En del går bara och glana lite, men andra börjar handgripligen lyfta på kartonger och sådana här saker medan man håller på och packar upp.
Ja.
Och det här visar sig, det var en perfekt mängd. Och så inte så mycket stora grejer heller då.
jag tycker ju nästan synd om de här som har såna här otroliga mängder prylar med sig. Och så ser de så molokna ut när de tar en timme och plockar ihop.
Ja.
Och det gör de ju ofta då efter halva tiden på den utsatta tiden har gått.
jag tycker att det kändes som ett bra koncept faktiskt.
Mm.
Jag hade med mig lite grejer som jag var glad över att ha köpt. Och glad över att haft och tyckte om. Men samtidigt så kände jag att det var roligt att ta fram dem igen och sälja dem och göra någon annan glad.
Mm. Det är perfekt.
Ja.
Jag tror att det är helt rätt. Man har ju sett så många överfulla marknadsbord och det ligger fortfarande kvar grejer i bilen och det ligger grejer under borden. Och det är så mycket grejer som man vet inte var man ska titta någonstans. Jag tror att det är bra att ha lite färre saker och lite bättre display. Det är ungefär som att vara på ett schysst museum.
Ja.
Är det helt överlastat så då blir det bara en vägg av prylar.
Det var mycket bra liknelse.
Ja, verkligen. Nej, men så jag kunde packa upp på, ja, det tog inte mer än en kvart, 20 minuter så hade jag lagt upp alla grejerna där och ställt flyttkartongerna tillbaka bakom bilen som inte syntes. Och sen så började kommersen.
Mm.
Hade du prislappar på allting?
Ja, inte på allting, men en del grejer. Jag hade liksom 4 stycken lådor som det står marknad på som jag inte packat upp sedan 2019. Så för mig var det ju lite, för att vi hade ju den här skoklostermarknaden som tyvärr blev inställd 2020 precis. Den var ju precis när beskedet om det här med hur många man fick samlas på allmän plats kom ut och sänktes från 500 till 50 eller vad det var. Så då blev det ingen sån, men då hade jag packat ihop allting och gjort klart de här kartongerna och så. Och sen dess har de stått i mitt förråd.
Så du körde med 2019 års priser då alltså?
Ja.
Då förstår jag att det gick undan.
Ja, då blev det var bra. Inga prishöjningar.
Nej.
Nej. Och så var det ju grejer som jag, ja, de var ju bekanta. Mm. När jag packade upp dem, men jag hade inte ägnat dem en tanke på 4 år.
Mm.
Så det var inte med någon stor smärta som jag sålde dem. Och därför så, då blev det enklare också. Sen kändes det ju också som att en del är ju så på marknaden, man säger, man vill betala ett pris för och säga, nej, inte, jag kan inte gå lägre än 150, för den står med 150. Jag hade inga sådana som helst minnen av grejerna, så allting var avskrivet.
Det låter ju perfekt. Vilket var den roligaste saken du sålde?
Den roligaste saken jag sålde var, ja, det är ju de största grejerna som är roligast att sälja, för det gör ju störst skillnad.
Ja, verkligen.
Så jag hade några jättefina inramade affischer, men som jag har haft uppsatta i många år och så här, som jag tänkte att det kanske är dags nu att någon annan får bli glad av dem. Så att då kändes, när de gick, då kändes det som att ja, men nu har det blivit lite skillnad här.
Mm.
Men annars var det mycket, ja, mycket bra att ha grejer. Det vill säga helt onödiga prylar som modellbilar och roliga emblem och ja, allt möjligt.
Jag var ju på Volvo-marknad förra helgen och det var ingen kris i ekonomin där, kan jag säga.
Nej?
Det gick undan. Jag hade tömde borden nästan. Så det var
en särskild marknad bara för Volvo.
Ja, det finns många sådana. Alltså. Ja, precis. Det finns många sådana.
Jaha.
Ja.
Vad var det här någonstans då?
Det var i Gnesta hos Volvo-specialisten CV Automotive.
Mm-hmm.
Och ja, men de, då vet man ju, många vet vad de vill ha och många vet vad de ser sakerna. Jag hade inga prislappar. Så en del saker har man ju koll på vad de kan vara värda. Och en annat så får man ju improvisera i stunden kanske. Mm. Och det är väl där någon av man kanske gör fynd då. Kan
ja,
jag tänka mig.
Men det är det som är grejen med marknad. Ja. Alltså, ska man ha ut precis så mycket som man kan få, då är det ju, alltså, då är det ju inte på en veteranmarknad. Det är inte dit du ska åka.
Nej.
Utan det som är fördel med en marknad är att du just känner, du blir av med grejerna på studs.
Mm.
Ja, utom en plansch då, för det var en köpare av en av de här affischerna som hade den dåliga smaken att komma i en tvåsittig sportbil. Så han fick inte plats med den. Så han får komma och hämta den senare. Men det är för trevligt. Mm. Får jag träffa honom igen. Men nej, det där, och det har ju blivit nu det här med veteranmarknaden. Det var ju liksom, det var ju sättet att hitta grejer för många. Mm. För pre-internet. Men idag så är det ju, för mig i alla fall, så är det ju en social grej. En kul utflykt.
Ja, men det är väldigt mycket socialt. Träffa människor och snacka med folk och se saker som man inte visste att man ville ha eller att man behöver, som man kan köpa ändå bara för att det är så kul. Och,
mm.
Ja, jag tycker det är jättekul att stå och sälja.
Ja.
Det är roligt att ha. Så får man ju, någonstans så sipprar det ju in tips också som kommer ut i andra ändan av.
Ja.
Inte bara i plånboken, utan att det kanske blir att man får höra om bilar och sådär som kanske blir reportageidéer också.
Eller, ja, eller bilar som är till sal.
Ja. Det.
Fick du några sådana tips på marknaden?
Nej, inte på den marknaden. Nej,
nej.
Jag inte.
Inga som du minns nu i alla fall.
Ja. Men du sa att du inte köpte någonting. Det var inte så att du mot slutet av dagen gick ett litet ärevarv med plånboken fylld och kände att du behövde köpa någonting?
Nej, jag köpte faktiskt en grej. Jag köpte ett extra ljus, gjorde jag. Men det var faktiskt till en kompis.
Mm.
Så att det var inte till mig.
Nej, okej.
Men nej, jag dels var ju faktiskt att jag var ju själv, eller min pappa var med också, men vi hade ju den här det var jag som visste, det var inte så mycket prislappar på som du frågade tidigare.
Mm.
Så var det jag som visste vad grejerna skulle kosta och så att jag kunde inte ge mig ut på några större utflykter. Sen när jag kände mig ganska liksom att nu är det ju mitt på dagen och nu kanske man skulle ta ett varv, då började ju folk plocka ihop.
Mm.
Det är ju någonting som jag tycker man kanske skulle kunna ändra på.
Mm.
Det här speciella tiden för marknader. Varför måste man, som säljare så var man anmodad att vara där från klockan 6 på morgonen och absolut inte efter klockan 8 när det öppnar för besökarna.
Mm.
Och då är det inte så konstigt att folk börjar krokna vid 11:30.
Nej.
Nej, men det blir så. Alla hänger på låset för att kunna ena fynda och sen så tar det ju slut någonstans.
Där. Ja.
Varifrån kommer den här traditionen? Ett, att den ska börja tidigt på pappret och två, varför börjar den ännu tidigare i verkligheten?
Nej, precis. För att jag kan tänka mig att vi kom vid 7:15 kom vi. Och då var det ju full kommers.
Mm.
Så att jag vet inte riktigt när de första kom inrullande. Ja, några kom ju troligen inrullande redan kvällen före.
Mm.
Det är lite, jag tycker att det är lite tråkigt för att om man har en öppningstid och sen så är det så att egentligen så hålls inte den för att folk kommer tidigare i alla fall.
Ja.
Men om man vet på den här stora engelska marknaden i Bewley som är på höstarna sedan mer än 50 år. Ja, det finns en vårmarknad också. Men den stora är på hösten. Där har de ett band som är som kosläpp.
Ja.
Så då klipper de bandet exakt när det öppnas.
Mm.
Och då väller folk in. Och det är typ 10:00 eller sånt där. Och sen pågår det hela dagen.
Ja, jag har sett det på en föreningsloppis i Skåne också. Och vi förstod inte det konceptet. Så vi klockan var väl 11:55 och sådana frågor. Ja, men var är loppisen? Ja, men det är ju inte nu. Det är ju 12:00. Så en kvinna, jag förstår, vad menar hon liksom? Det är väl redan igång, tänkte jag. Mm. Men nej då, där stod människor i en lång kö och väntade på att bli insläppta exakt 12:00.
Ja, det har jag också varit på sånt. Det är jätteroligt.
Ja, jag tycker ska vi inte ha en billoppis som börjar 3:00 på eftermiddagen? Exakt 3:00. Det var så skönt.
Ja, annars var det väldigt, väldigt välorganiserat och mycket bra gjort allting, tycker jag. Det var bra stämning och det var enkelt att parkera och allting var väldigt bra. Det här var alltså motorhistoriska marknaden som har återuppstått igen då på ny plats.
Mm.
Som tidigare, det var ju den stora, stora marknaden i Sverige som folk kom till från hela norra Europa.
Mm.
Var det Södertäljemarknaden hette först, tror jag. Och sen så blev det Tullinge. Och sen har den varit på lite olika ställen. Bland annat har den varit på Skokloster. Men sen har den, för varje år så har den, den har varit Strängnäs också emellan, precis, på Malmby flygfält.
Och i Stocksa.
Just det, Stocksa var den också, precis. Men den har liksom blivit lite mindre för varje år. På 90-talet så kunde det ju vara 1000-1200 säljare, tror jag.
Den var gigantisk en gång i tiden.
Ja. Just när det gick på en flygraka och det tog aldrig slut, en rad. Jag ska bara gå den här raden först, ses 3 timmar senare.
För mig var det en chock första gången jag var på Dalarnas automobilklubbs höstmarknad, DK-marknaden. Eftersom jag är ju uppväxt i Falun och har ju gått runt där på Lugnet på idrottslektioner och sånt där. Plötsligt så är liksom hela den här ytan en bra bit upp på berget proppfull med marknadssäljare. Det var en chock.
Ja, den är ju fortfarande väldigt stor.
Faktiskt.
Jag var ju där i hösten, så det var stort. Du var ju också där.
Ja, precis. Ja, men den är ju där brukar det samlas väldigt många. Och nästan oberoende av väder. Jag har gått omkring där i regn någon gång. Och det är inte lika kul, men det är fortfarande gott om både säljare och besökare även då. Så att...
ja, jag tycker, som sagt, det har blivit verkligen det är en kul grej att gå på de här marknaderna. Och även om, som sagt, och det är ju då möjligheter att göra fynd också.
Absolut.
Mm. Just för att det är en annan prisnivå på marknader.
Ja, det är det. Och ibland så kommer man till säljare där man ser att ja, men okej, det är den här grejen som gäller här. Och så kan det ju faktiskt ligga någon del där, någon sak som...
Någon som bara Mercedes-grejer, så råkar det ligga några...
Precis, det ligger någonting som är lite utanför där. Ja. Och det är ju sånt är alltid kul att leta efter.
Mm,
inte alltid man hittar det, men ibland så. Plötsligt händer det.
Mm. Vad var det första du sålde på marknaden då, Fredrik, när du packade upp dina Volvo-grejer?
Jag minns inte riktigt, men jag hade ju såna här saker som jag visste var populära. Jag hade en hel del leksaksbilar som var riktigt fina och de tog jag ju bra betalt för också. Men det var inget problem. De var så återvärda så att det var inget problem att sälja dem. Så de gick ju fort, trots att jag tog ifrån tårna, tyckte jag, med priset.
Ja, det finns ju, det är olika typer av marknadsbesökare. Ja. De som är där och hänger på låset.
Ja.
Det är inte sällan andra säljare.
Nej.
Som går runt och kollar vad som finns.
Ja, så är det ju.
Säljer man någonting väldigt lätt klockan 5:15 på morgonen för mycket pengar, då vet man att det var nog ganska billigt.
Ja, precis, det var prissättningen där.
Ja.
Jag såg en sak som jag sålde, den såg jag liggandes på ett annat marknadsbord.
Jaha, vad var senare. Det för någonting då?
Det var ju sån här armstöd med mugghållare till Volvo 700-900.
Mm-hmm.
De är ju väldigt populära och de går ju för hiskeliga priser om de ligger i kartong. Men även vanliga som ser okej ut går ju för över tusingen. Men det här var ju ett helt, det var inte ens komplett och det var ett renoveringsobjekt.
Ja.
Så att jag tyckte,
det var inte ens en dryck med.
Nej, precis. Så att jag tyckte väl att 200 var väl, det var ju mer än dubbelt än vad jag trodde det var värt.
Mm.
Men det var billigt har jag förstått nu.
Ja, okay.
Jag skulle nog kunna ha tagit dubbelt det också.
Mm.
För någonting som behöver kläs om. Som man kan se som en stomme till ett, någonting som ska sitta i en bil.
Eller också var det så, du vet ja, inte om den här personen sålde den.
Nej, exakt. Så är det ju.
Den, för att det måste ju vara billigt för att man ska bli av med det.
Ja, ja.
Man tänker sig, jämför med att stå med ett bord med massa grejer som man då ska ta in på några sekunder och se vad, om man är ute efter det eller inte. Och det kan vara lite si och så med displayen som sagt, om man har för mycket grejer med sig.
Ja.
Mot och sen så har vi kanske, om det är som bäst så kanske det är 2-3 tusen besökare på en sån här marknad. Ja, kanske lite fler, men inte jättemånga. Mot att ha en annons liggande på internet på en auktionssida under kanske 10 dagar som kan ha möjlighet att ses av flera miljoner som verkligen skriver in sökordet. Att då överhuvudtaget sälja någonting på en marknad, fysisk marknad, är egentligen ganska otroligt att man lyckas med.
Visst är det så, men det är något speciellt med att få klämma och känna på delen och köpa den direkt av säljaren och kanske pruta lite och köta lite också.
Ja,
det är något speciellt.
Ja. Och det är faktiskt, jag var väldigt nöjd när jag packade in mina grejer igen i flyttkartongerna och upptäckte att en flyttkartong förblev tom.
Det är ju underbart.
Jag har alltså sålt 25%.
Ja, det är perfekt.
Det är ju jätteskönt.
Det är jättebra. Ja. Jag menar, där får man väl också ta med i beräkningen när man tänker på vilka priser man tar och vilka priser man, vad man får in helt enkelt.
Ja, och så många roliga samtal och möten och kanske, förhoppningsvis också många som blev glada av de här grejerna som har legat i mitt förråd i 4 år utan att dagens ljus.
Ja, men precis. Mm. Och 25% ny plats att fylla med andra
precis.
Saker.
Precis. Och då vet man ju att även om jag trillar dit på någonting kul på nästa marknad så vet jag att det ändå är omsättningsbart. Jag kan, jag kan sälja det vidare. Jag behöver inte vara den sista ägaren på allting. Så vad tror ni? Är veteranmarknaden, kommer de att finnas kvar eller kommer internet allt eftersom att ta över?
Nej, jag tror att alltså, även fast jag är 51 då, så tycker jag väl att jag är en ny generation som har upptäckt hur roligt det är att sälja så här på marknaden. Så jag tror nog att det kommer att leva vidare.
Mm.
Absolut. Men samtidigt så kanske förutsättningarna behöver kanske inte börja klockan 4 på morgonen. Och, det kanske kan att fler säljare upptäcker med att det kan vara en fördel med att ställa upp sakerna lite bättre och inte lägga det i en bananlåda nere på marken och sådär i en stor hög och sådär.
Framförallt att de åker hundkoj i pickup som inte tar med sig för mycket grejer.
Ja. Nej, men att det kan också kanske gå med sin tid liksom lite hur förutsättningarna ser ut.
Mm.
Man kanske kan spela lite gladjazz sådär i bakgrunden så blir det
inte bredvid mitt stål utan då flyttar jag
mig. Där går det säga.
Ja, men du kan ha det på din avdelning där borta.
Ja. Kör Rammstein i grunden.
Folk går väldigt fort för det. Ja. Nej, men jag kan tänka mig att det som svåraste är ju att locka fram säljare. För att besökare kommer inte att saknas. För det är alltid, det är så mycket annat som är kul. Du får åka på en kul utflykt med din gamla bil. Du får specialparkering om du kommer i finbil som det heter. Och du får gå runt och titta på gamla grejer. Det älskar ju alla. Det finns ju just med hur mycket baklockeloppisar och allting som finns.
Ja.
Och antikaffärer och så här. Så det intresset finns ju hela tiden.
Mm.
Men att få fram de här säljarna som istället för att lägga ut grejer på nätet faktiskt packar sin bil och går upp tidigt och åker långt och så här och för att lägga upp sina grejer. Det är väl de man måste gulla med mest för att hålla liv i marknaderna.
Mm.
Ja, så nej, men det gav mer smak. Jag har ju 75% kvar att sälja. Kanske inte, det värsta är väl att det kanske var de 25 säljbara procenten som jag blev av med. Kanske smartaste kanske hade varit att åka direkt till återvinningen med resten.
Men det står fortfarande packat så att du bara kan åka iväg och
ja,
till nästa.
Nu har jag 3 flyttkartonger.
Mm. 25% av det och så...
Ja, så fortsätter vi.
Ja.
Fast kan, jag, om man får gå till mig själv så tror jag att jag gallrar ju för att det kan bli för mycket sådär. Så om du går en vända till så kommer du upptäcka att du har mer att sälja.
Absolut, så är det. Så är det. Och, men just sådana grejer, ta med sig allt som står i vägen. Det kanske är lite fel approach.
Det är de som försöker med det,
ja.
Tror jag mig har sett. Men.
Ja. Ja, vi låg efter på vägen hem så låg vi efter en bil med ett jättestort gallersläp. Det var det största gallersläp jag har sett i hela mitt liv faktiskt. Och han hade bara lagt på plåtdelar och saker och ting som for omkring på det här släpet. Man undrar ju, det var väldigt, väldigt mycket grejer på. Man undrar ju om det var mer grejer när han åkte dit eller mindre,
ja.
Färre grejer.
Ja, men plåtdelar är väl en sån sak som säljs bra fortfarande på marknaden, för det är för jobbigt att sälja på nätet på olika sätt och sådär.
Ja, och samtidigt så är det ju väldigt liten chans att du ska hitta den som vill ha den där framskärmen till Fiat 128 just.
Då ska du åka på en märkesmarknad. Ja. Jag vet inte hur många Amazoner jag har sett, Amazon-framskärmar jag har sett swisha förbi mina ögon.
Nej, och det är ju bra med Volvo-ägare också, för de har ju ofta utrymme att ta med sig sina skärmar.
Ja.
För att om man då kommer på motorcykel eller i en sportbil och sen så hittar den där, fyndet, då
skärmen.
Det spelar ingen roll hur gärna man vill ha den.
Nej, det blir jättejobbigt då.
Mm. Ja, det finns ju några sådana här plåtbitar som det finns ju grejer som man känner igen från marknad till marknad.
Absolut.
Och där just Fiat 128, det var ett exempel ur verkligheten.
Jaha.
Ja, för det vet jag någon som, de dyker alltid upp de där två stycken, det är inte original.
Nej.
Utan det är sådana här klockarbo eller vad de heter, någonting. Klockerholm eller något, eller någon sån här eftermarknadsskärmar som är då, så är de är lite ytrostiga och sådär. Det behöver inte betyda någonting givetvis, men jag kan tänka mig att det kanske har blivit en annan hanteringsskada på dem också. Så att köpa en fabriksny skärm och bara klämma på den här, det kanske behövs en liten plåtslagare där.
Mm.
Eller trösklar så här, eftermarknads trösklar som till som kan vara kanske 20 stycken på en hög till.
Oj.
Vänster till någon till någon halvkänd NSU eller något.
Det kan vara tufft.
Just det där att ta fram, det var ju det vi pratade om när vi var i Bremen. Att vi hittade ju de här fantastiska lyktrengörarna som var vinddrivna.
Precis.
Som var som propellrar som man kan sätta på lamporna.
Mm.
Och vi bara tittade på den där, och när vi stod och tittade på den här slitna kartongen som den här människan skulle ha, var det 60 euro eller var det 100?
Jag tror att det var 60. Men...
Ja, 60 euro för det här helt jätteroliga grejen.
Absolut.
Men det var lika kul att få en bild på det som att äga det. Eller nästan roligare.
Ja.
Men medan vi stod och tittade på den här, då tog han fram, han gjorde en halv böj under bordet och la fram ett exakt likadant paket till. Så det var ju liksom... Om man då tänker lite så här att ja... Det känns inte riktigt lika unikt då. Så om man lägger 20 stycken trösklar av exakt samma modell ovanpå varandra, så känner man att ja, men jag kan nog ta det på nästa marknad.
Precis.
Nu kommer vi in på etik och moral här. Är det fel att göra sådär? Att om man har 5 stycken av den här grejen, ska man lägga fram alla 5 eller ska man lägga fram en i taget?
En i taget.
Mm. Varför då?
Alla blir gladare.
Varför då?
Du menar som säljare alltså? Om det är etiskt som säljare?
Mm.
Ja, nej. Det är klart att det är... Det ska man väl inte ta ansvar för att det finns fler just hos dig, det finns väl fler någon annanstans.
Ja.
Är det någon som har blivit arg för att
nej, jag ska berätta. Jag hade ett antal Matchbox leksaksbilar Volvo 245. Mm. Och, men jag la fram lagom antal många i gången.
Ja.
Och det och sen blev jag påkommen med det så att säga av en person som hade köpt det. Men så, ja, men jag hjälpte dig, och då svarade jag så här: ja, jag hade flera, men jag hjälpte dig att komma till skott och köpa den.
Mm.
Genom att jag lagt fram en, för om du hade sett flera, då hade du kanske gått flera varv här och inte bestämt dig.
Ja, det var ju väldigt omtänksamt.
Ja, visst är det. Jag är en otroligt omtänksam person.
Ja, ja, det är du.
Ja. Nej, men jag tror faktiskt det kan hjälpa. Det, liksom, det blir något psykologiskt om man ser fem stycken sådär. Då tänker man, ja, men jag kan ta det sen. För det, å andra sidan så var det många som kom fram till mig. Ja, men jag skulle köpa den här P1800. Ja, men den är ju såld nu.
Mm.
Så att, ja.
Ja, nej, men just det. Men jag går ett varv till.
Ja.
Så får jag se sen.
Ja.
Dels att hitta tillbaka.
Ja, det är inte lätt.
Till det bordet. Ja, men det var ett bord med jättemycket grejer på. Mm,
och så var det en gubbe som stod.
Och så var det en gubbe med och så hade han släpvagn.
Ja, exakt.
Och så var det i en rad. Ja. Någonstans i mitten, slutet, kanske utkanten. Mm. Mm.
Nej, så att det är helt okej att ta en i taget tycker jag. Mm,
det tycker jag också. Det är jättebra. Jaha, men säsongen har ju bara börjat. Blir det fler marknader? Vad säger Björn? Har du något som du ser fram emot?
Ja, det blir garanterat fler. Vi har ju redan vidrört en av dem som jag ser fram emot, och det är just DAKs i höst.
Mm.
Som ju ligger sent, det är nästan slutet på säsongen.
Ja, början av september.
Ja, precis. Men det är klart att det blir. Marknader är jätteroliga att gå på.
Mm.
Så att, definitivt.
Och Fredrik?
Ja, absolut. Och härnäst så ser jag fram emot svismarknaden, också bara Volvo då, alltså svenska Volvoklubbar i samverkansmarknad vid lagret där då ett antal Volvoklubbar har delar som ju ofta säljs. Delarna som säljs av svis är ju ofta till ett väldigt bra pris, och där kan man ju också då hitta saker som de har för många av och få köpa väldigt billigt.
För de får grejer från Volvo-handlarna.
Har fått. Det är inte så mycket nytt, men det finns så pass mycket där så att det gäller. Det är ju som den där överfulla marknadsståndet, att det gäller att organisera och hitta vad som finns där för de som jobbar aktivt med klubben.
Okay.
Så att det finns massor med grejer, men det kommer inte in så mycket nytt, men det kommer räcka länge det som finns där. Och där finns det också lite etik och moral att om det nu säljs ut något sånt där jättebilligt, så man kan ju köpa ett par stycken som man har, men man behöver ju inte köpa 10 stycken och lägga ut 8 på Tradera på en gång kanske.
Eller lägga ut på samma marknad.
Nej, det är väldigt fult.
Ska du sälja då också eller?
Absolut.
Jaha, okej.
Okay. Och då ska jag också köpa.
Då ska du också köpa, ja. Okej. Okay. Har du med dig någon som kan läsa dina prislappar?
Nej, jag har med mig en person som kan säga nej. Och det är min 15-årige son, han har lärt sig hur man gör.
Okej. Okay. Ja, och alla marknader som är i Sverige, jag kanske inte ska säga alla, men de allra flesta marknader som kommer att arrangeras i Sverige finns att hitta i vår evenemangskalender som vi har med i tidningen och som också finns på nätet. Vad är det för adress dit?
Ja, då är det www.klassiker.nu/traffkalender. Där finns allting samlat. Och är det så att du eller någon annan som du vet håller på att arrangera någonting, så tipsa gärna. Då finns det en adress som heter www.klassiker.nu/trafftips. Och då kommer det raka vägen till oss, och då kommer det i tidningen och det kommer ut på webben så fort du bara hinner. Så tipsa oss gärna.
Gör det. Ja, Bilweb Auction som vi har ett samarbete med, de har verkligen samlat ihop en enorm mängd bilar till den auktion som går ut den 24 och 25 maj. Och bilarna ligger uppe nu på bilwebauctions.se, deras webb. Och de har delat upp det i två olika auktioner. Dels är det en som heter vår- och kvalitetsauktion, som innehåller 17 bilar just nu. När vi pratade skulle eventuellt tillkomma några, har jag hört, som är lite mer speciella, och sen så ytterligare då ett 60-tal bilar som klubbas dagen efter på torsdagen den 25. Och högst upp på den här kvalitetsaktionslistan så finns det en bil som jag faktiskt har varit ute och kört.
Mm.
Och det är, jag trodde, man vet ju aldrig vad man går loss på för bilar. Det är mycket, det är lätt att prata i teori om vad det är som man gillar och så här. Men sen så när man så räcker med att man ser en bild eller hör ett motorljud eller känner en liten doft i ena näsborren och så plötsligt så har man inreban in på ett helt annat spår.
Mm, verkligen.
Och Mercedes-Benz 30-talsmodeller. De har funnits med i hobbyn så länge så att det har blivit självklart att det är någonting att samla på och någonting att renovera, och det är enorma summor så det har aldrig känts gripbart på något vis.
Mm.
De står där välputsade på Essen i mässan till exempel, i Technoclassica där, och då vet man att det är någon superspecialist som har massor av renommé i branschen som har renoverat den där, och det har tagit 10 000 timmar och så har han fått en bil som är i perfekt skick, och så står den där inhägnad bakom med vakter och grejer. Och den är, om man ser helt neutralt på det, så är det en jätteimponerande bil, men det fäster liksom inte i den. Det är upptäckt, det är... Ja, det är...
Jag har svårt att komma åt för de allra flesta också. Och så just att det inte, att det väldigt ofta inte blir en bil längre på något vis, utan att den står där för beskådan nästan bara. Men ja. Är de ute och åker, rör de på sig verkligen?
Ja, man undrar ju.
Är det en bil?
Nej, precis. Det är verkligen så. Och, nej, men det är som så här fina saker som man går in i en affär, så säger de, ja, här har vi fina antikviteter. Då blir det, jag menar, det är mycket mer spännande med en loppis eller kuriosa marknad.
Ja.
När någonting plötsligt är utnämnt till antikvitet, då blir det blir en prestationsångest där på något vis.
Ja, visst.
Ja, men fast nu för tiden är väl retro lika mycket en prishöjare.
Det går jag på. Jag tycker retro är, jo, det känns mera.
Men har man skrivit gripbart. Det, då kan man höja priset med 20%.
Ja, det kan man absolut göra. Ja, nej, men den här bilen som jag gick loss på då, det var alltså en Mercedes 320 Cabriolet B från 1939. En stor tvådörrars öppen bil, fyrsitsig minst. Man får plats 8. Det finns gamla bilder på det. Och sen så har den en rak sexcylindrig sidventilsmotor. Den har reservhjul på skärmarna, och om man öppnar bakluckan så finns det specialanpassade resväskor som är gjorda av en särskild bilresväskfabrik.
Snyggt.
Och stor fyrekrad ratt med jättestor signalring, och det är mätare på en träpanel och så här, och det är en väldigt mycket ornamentering, och så är givetvis den här stora höga Mercedes-grillen, stora strålkastare med kromade pottor. Och som sagt, en sån bil, om den står på Technoclassica Essen, då så går man och tittar på en Golf 1 eller en okörd Fiat 127 eller något.
Ja. Vad vet du om det här exemplaret då? Vad har den för historia?
Det här exemplaret mötte jag en mycket karg dag i Uppland inför den här auktionen som ska ske nu. Och det är en bil som har varit i samma persons ägo sedan 1961.
Wow.
Och han heter Olof Nylund. Och han, det här var ju verkligen i veteranbilshobbyns vagga, kan man säga. Han köpte en Mercedes 320 redan 1958. Han gillade tekniken, han var ingenjör, så han tyckte om den liksom tekniska med de här gamla bilarna. Och tyckte om 30-talsbilar. Men då köpte han en Mercedes 320 Cabriolet B uppe i, jag tror det var i Avesta. Och lämnade in den till en yrkesskola för att den skulle renoveras. Och det gick inte så bra. Den skar på vägen från yrkesskolan efter genomförd reparation och blev stående i ett uthus.
Mm-hmm.
Men han hade fått känsla för de här bilarna, och 1961 så dök det upp en sån här på annons i DN. Och att vi vet allt detta är för att Olof, han gick tyvärr bort hösten 2021. Men han har gjort någonting som alla borde göra. Han har skrivit sin bils historia i ett 52-sidigt kompendium.
Oj.
Som, där han berättar mycket på en ingenjörsvis, sen van att skriva rapporter, så har han delat upp det här i kapitel. Mm. Det handlar om hur det gick till när han köpte bilen. Det handlar om bilens bakgrund före honom. Mm. Det handlar om hur renoveringarna går till. Mm. Det handlar om modellens historia och teknik. Och så här. Så att det är föredömligt gjort verkligen. Mm. Och han berättar väldigt målande i den här kompendiet som medföljer bilen om hur det gick till när han köpte den. Det är också en bild av en annan tid.
Mm.
För det var han själv var på... Han jobbade på ASEA med atomenergi. Så han var alltså med kärnkraft helt enkelt, utveckling av kärnkraft. Och han var utlånad till Halden i Norge som gästforskare.
Mm.
Men hans svärfar som läste Dagens Nyheter och visste om den här fäblessen för Mercedes 320. Han hittade en dag, våren 1961, en radannons på en likadan bil.
Mm.
Och ringde säljaren och på det sättet så fick Olof kontakt med honom och då var det här, idag skulle det ju vara okej, den kom ut på Blocket klockan 23.56, är den inte såld 00.14 då är det kört liksom. Här var en helt annan tidsaspekt.
Mm.
Eftersom han var i Halden så kunde inte han komma och titta på bilen förrän i juli. Men den här säljaren, han tyckte att det lät som en bra köpare, så jag håller bilen tills du kommer.
Otroligt.
och han köpte den här bilen och den var som man förstår, ett ganska bra bruksskick, men ja, sliten efter mer än 20 år på vägen.
Mm.
Han hade gått, första liksom registrerade ägare var Förenade Bil som före kriget sålde Mercedes. De blev av med Mercedes-importen när Philipson tog över då, efter kriget.
Mm.
Men, och sen så var det svenska Eternit-aktiebolaget i Lomma som hade den som tjänstevagn under kriget. Och då var den utrustad med gengasaggregat. Men han köpte den här bilen och kunde använda den i några år. Och åkte runt, man kan tänka sig då 1961. Idag är ju en 20 år gammal bil inte så uppseendeväckande.
Mm.
Eller 22-23 år gammal heller. Det här måste ju ha varit en helt annan grej. Och just den här den pampiga stora Mercedesen.
Verkligen, den såg nog folk.
Ja, och han använde lite grann på tjänsteresor och så här saker. Och sen skulle det renoveras. Det var ju inget snack om att man skulle renovera själv. Givetvis, här som man var ingenjör ska man givetvis renovera sin egen bil.
Mm.
Och det gjorde han. Och efter den tidens ideal.
Mm. Vad kunde det innebära då?
Ja, till exempel så fick han ju, det var ju lite rost i skärmarna. Och då fick ju han av en granne tipset om att han borde använda framtidsmaterialet. Araldit.
Oh, nu får du upplysa mig om framtiden.
Ja, det är någon form av, det är glasfiberspackel i princip.
Ja, det fanns väl lim också från araldit. Så att, bra kemisk smörja helt enkelt.
Ja, så det lagade han skärmarna med. Det var väldigt bra. Sen så, vissa grejer fick han hjälp med. Han lät sy upp en ny inredning. Och då tyckte ju sadelmakaren att det här skinnet som var i bilen, det var alldeles för dåligt skick. Och nytt skinn skulle bli alldeles för dyrt.
Mm. Ja.
Så han föreslog konstläder. Och då i den här kompendiet som han har skrivit då, Olof, så skriver han lite grann om hur det gick till. Jag hade hoppats att sätenas skinnklädsel skulle kunna renoveras, men efter att ha tittat närmare på dem ansåg sadelmakaren att det var alldeles för dåligt. Och han ringde för att diskutera hur han skulle gå vidare. Jag var inte hemma, men min hustru tog emot samtalet. Caleb, som han hette sadelmakaren, menade att en ny klädsel i skinn skulle bli mycket dyr, men att han kunde göra en imiterat skinn till ett rimligt pris. Den skulle bli snygg och passa väl ihop med sidopanelerna. Marianne tyckte att det lät bra och gav sitt godkännande. Jag var inte lika entusiastisk när jag senare fick höra om deras komplott. men insåg att något måste offras för familjefriden. Det är verkligen en interiör här. Man liksom, det är före mobiltelefonernas tid givetvis. Då var inte han hemma. Och sen så var det här. Ja, men en bil. Han, vet ni vad han betalade för bilen 1961?
Nej, inte den blekaste. Var
nej, det törs man inte säga faktiskt.
Ny kostade en sån här bil 1939. 17 700 kronor.
Ja. Det låter som bra med pengar.
Ja, det var väldigt dyrt och Mercedes hade ett otroligt brett program.
Ja.
Det fanns de billigaste 170V som var små fyrcylindriga. Och de kostade ungefär en fjärdedel av vad en 320 cabriolet B kostade.
Mm.
Men det som den 30-tals Mercedes som alla liksom, som länge har varit det stora är ju de här 540 kompressorvagnarna.
Mm.
En sån kostade dubbelt så mycket som en 320.
Mm.
Så 38 000. Men det var ingenting mot den stora Grosser Mercedes 770K, den här Pullman förlängda.
Mm, mm, mm.
Den kostade 85 000 kronor 1939. Och det är ungefär 3 miljoner i dagens värde.
Mm.
Ja, det är kanske lite mer nu eftersom den här podden kommer gå några dagar innan den sänds.
Ja, det är sant.
Ja, jag tänker på det. Ja.
Nej, men okej då, ska vi gissa dem?
Mm. Så vad betalade han för en drygt 20 år gammal Mercedes 320 cabriolet? Ja. Så ny pris, 17 700.
Han fick ge 2 000.
Jag får väl drämma i med 3 och 2 då.
1 350 kronor.
Oj.
Hoppsan.
Säljaren begärde 1 600.
Ja.
Trots att han hade hållit bil i 2 månader... Ja. Så gick jag med på att pruta ner lite grann, för det var ju vissa defekter på bilen.
Ja.
Men så att det var ju, man förstår ju att det var ju, ja, det är som att köpa en stor lyxmercedes idag som är 25 år gammal.
Mm.
Mm.
De är ju ganska billiga, beroende på att de är ganska dyra att
precis, hålla igång. Billiga att köpa.
Mm. Ja, och sen så att han i alla fall, han rodde det här projektet i land.
Mm.
Han såg till att motorn renoverades. Han såg till att den fick en ny lackering, ny klädsel och alltihop. Alltså. Och sen så i 1974 så var bilen färdig. Och sen hade de den som hobbybil i alla år.
Ja.
Och den fick köra på bröllop och den fick köra på studenthämtningar och den var på parader och givetvis veteranbilsrallyn och träffar.
Mm. Det är fantastiskt att den var med så länge.
Ja.
Med samma ägare. Jättehäftigt.
Jättehäftigt. Och när den här bilen då, när jag mötte den här bilen, den här karga dagen i Uppland, så den blev liksom verklig på ett sätt som den där på teknoklassika inte blir.
Nej.
Den stod där ute på det här fältet. Den hade sina, ja men den är inte helt liksom original. Han har ju satt i blinkers på den för att man ska kunna våga köra med bilen till exempel. Sitter uppe på skärmarna. Och extra andra bakljus och det är som sagt den här klädseln och sådana saker. Men det, helheten gör att det blir ett fantastiskt tidsdokument på hur man tänkte när man renoverade en bil på 70-talet.
Mm.
Och aralditen, den håller fortfarande.
Det var ett framtidsmaterial.
Ja, det var det verkligen. Och sen så när man fick trycka på startknappen och höra den här stora sexan på 3,5 liter, 3,4 liter, viska igång och gå helt vibrationsfritt på tomgång.
Mm. Oj, fortfarande.
Mm.
Hur var den att köra då?
Ja, men den var både mäktig och förvånansvärt lättkörd.
Mm.
Just mycket på grund av mekaniken, hur men den här sexan den är som sagt superstark på låga varv.
Mm.
Och sen en exakt växellåda, lätt och ändå styrningen är ju, ja, som på gamla bilar så är det ju lite glapp och så här. Sen har den här bilen stått väldigt länge så den behöver ju nya däck och den behöver en ordentlig service. Men ändå så var den otroligt körbar och man jobbar sig upp genom växlarna och kan ligga och köra 80-90 i alla fall. Sen har den en fantastisk grej, en snällgang. Det skulle alla bilar ha.
Okej, förklara.
Det är alltså en överväxel som går på alla fyra växlar som är någon sorts, ja, det är som en tillsatslåda efter växellådan.
Aha.
En planetväxel som man aktiverar och så sänker man motorvärmet med 26%.
Okej,
26. Inte 24, nej. Inte 25. 26.
Mm.
Mm. Och det funkar. Nej, så jag blev väldigt drabbad av den här bilen. Och det är troligt, det här är ju verkligen inte renoverad efter tidens ideal. Utan det här är väl, det finns väl en risk att det är så att den här bilen kommer att plockas isär och bli superfin.
Mm.
Helt korrekt.
Mm.
Men någonting kommer att gå förlorat då.
Mm.
Men det får ju givetvis nästa ägare välja.
Absolut, men ja. Den är ju väldigt, väldigt läcker när man tittar på den i alla fall. Så att.
Mm. Och vi har ju fotograferat den här bilen och Simon Hamelius har tagit fantastiska bilder på den. Och det reportaget kommer ut i nummer 6 av Klassiker som kommer ut i juni. Och som sagt, den här bilen är alltså en av dem som kommer att gå på Bilweb Auctions auktion här nu som går ut. Och den här går ut den 24 maj och bilarna ligger uppe på bilwebauctions.se. Ja, den där Mercedesen, den fick mig verkligen att bli sugen på långresa med klassiska bilar. Det är ju verkligen något av det roligaste man kan göra. Det kan förgylla en semester, det kan också dominera en semester.
Det kan skapa semesterminnen.
Ja, precis. Det kan definiera hela semestern. Men samtidigt så är det ju väldigt roligt att anlända i en klassisk bil. Men hur är det nu? På senare år har man ju hört väldigt mycket om olika miljözoner och sådana saker runt om i Europa.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Fredrik, du har ju skrivit en artikel om det här och rätt ut där. Går det överhuvudtaget att ta sig ner till Tyskland eller Frankrike eller Spanien med klassisk bil numera?
Ja, det går ju att resa, men jag kan säga att det här var ju en artikel som jag har försökt undvika att skriva. Men jag har känt att den är alldeles nödvändig. Lite tyvärr, för jag kan tycka att det finns så många olika regler, inte bara i varje land utan kanske till och med i olika städer, gör ju att idén med vägen på något vis blir lite förstörd. För poängen är väl ändå att man ska kunna åka var man vill, att man är välkommen. Om du har en väg så ska du kunna använda den, kan jag tycka.
Verkligen.
Men så där någonstans känner jag ett tryck över bröstet bara man får upp det här. Men nu ska vi lätta det trycket och säga att ja, det går. Du måste bara ta reda på lite saker så kommer det gå jättebra. Och det är ju faktiskt så rent allmänt att så är ju veteranbilar undantagna från de miljözonsregler som finns på de allra flesta ställen runt om i Europa. Så att veteranbilar är välkomna. De som är i kläm är väl de här mellanbarnen,
ja.
Möjligen. För att bilar som är mellan 15 och 30 år, de kanske kan ha det lite svårare i en del fall. Inte alla. I flera länder så finns det nu såna här miljödekaler, och jag skulle nog påstå att nästan Tyskland var först ut med att man skulle ha en sån här omvält plakette. Miljödekal, och sen har ju Frankrike och Schweiz följt efter också. Och i till exempel Tyskland så har man ju, och även Frankrike, så är ju som sagt veteranbilar undantagna, men i Tyskland så har man ju då inte som i Sverige att det blir en bil, veteranbil, automatiskt och får vissa undantag när den blir 30 år, utan där måste man ju då registrera sin bil som historiskt fordon.
Det är då man får den här H.
Då kan man antingen få ett H eller man kan få en särskild registreringsskylt med röd text.
Aha.
Och där är ju ett litet problem. För där när du som svensk kommer med din bil så har ju inte du det.
Om du inte har haft tur att få sånt där nytt nummer med
ja,
på slutet.
Jag såg faktiskt en sån i morse. Precis, jag tänkte på det. Det ska man köpa. Ja. Nej, så du har ju inte det. Och, då, och du har ju inte heller möjlighet att få en dekal. Eller få köpa en dekal. Så då är ju råden, kommer ju lite olika sådär, men en del rådet som ger sig är att man då ska ha en kopia på den blå delen på registreringsbeviset och ett bevis för att man är medlem i en veteranbilsförening.
Eller prenumerant på klassiker.
Ja, om det vore så väl. Och där kan jag väl tycka att det låter lite svajigt. Det låter som att det kan bli upp till hur väl du lyckas kommunicera med en polis om det skulle bli om du skulle hamna i den situationen att de kontrollerar din bil. Mm. Och i Frankrike så ska man ju ha en carte grise, man ska ha ett särskilt dokument som visar att man har ett fordon som är registrerat som historiskt fordon. Så att där kan jag inte också tänka mig att det kan bli diskussioner med polisen.
Så man får vara lite trevlig.
Jag tror det. Men sen, samtidigt får man tänka på att till exempel i Tyskland så att få ett sånt där H, då ska du ju ha en bil som är i bra skick.
Mm. Så att, och gärna original.
Ja. Och det, så att ju äldre din bil, desto enklare är det nog för en polis om du nu skulle hamna i en situation. Jag tror att det går bra ändå. Men om du skulle hamna i en diskussion så är det nog svårare om du kommer med en risig bil från början av 90-talet. Då kan det nog vara svårare att
övertyga. Ja, ja, precis.
Ja. Mm. Men det är ju många länder också som inte har regler fortfarande och regler som har på väldigt få ställen. Till exempel i Storbritannien, så det är ju känt för många i det här laget att i London så finns det ju en miljözon. Men annars är det bara i Skottland har man i 4 skotska storstäder, men annars så är det inga miljözoner till exempel.
Nej.
Så att jag tänker så här, att du ska absolut ut och resa med din veteranbil och det kanske ändå är bara ett par större städer du tänker besöka. Då får du ta reda på vad som gäller där, helt enkelt.
Mm. Och i den här artikeln, den finns ju då i klassiker nummer 5 2023 som ligger ute nu med en vackert grön tidning med en Peugeot och en Alfa på omslaget. Där har du spesat land för land och vad det finns för regler i hela Västeuropa.
Mm.
Så att den är ju bra att ha i handskfacket.
Mm.
Och så kan man använda den också.
Och läsa innan man ska ge sig iväg kanske.
Precis. Och sen är det bra att ha den för att visa upp att man är entusiast
ja,
för polisen. Ja, vi tar och fortsätter att kolla på den här stora auktionen, Bilweb Auctions vår och kvalitetsaktion och majaktion och alltihopas till ett. Nästan 80 bilar som kommer gå in i klubban den 24 och 25 maj. Och bilarna finns på bilwebauctions.se och det här är ett samarbete med Bilweb Auctions. Björn, vad går din första peng på?
Ja, det är faktiskt, du var ju väldigt fascinerad av en Mercedes tidigare.
Mm.
Jag är också fascinerad av en Mercedes. Mm. Fast
har den utanpåliggande reservhjul?
Nej, den har innanpåliggande reservhjul. Ja, men det är ju helt andra grejer. Helt andra ändan av Mercedes sortiment. En Mercedes L319 från 1963. Vad är det då? Jo,
ja,
det är ju en skåpbil. De fanns som flakbilar också. Men det är alltså Mercedes lätta lastbil, eller lätta medeltunga kanske man ska kalla den för. Den är ju faktiskt, den väger 3,6 ton. Och den här, och man känner igen dem här på en gång när man ser dem. Inte för att man ser dem så ofta, för det gör man inte. För de allra flesta var ju jobbabilar som åts upp helt enkelt. Men man känner igen dem när man ser dem, och de har ju det fantastiskt korta överhänget fram, i princip inget alls.
Och en allt annat än insmickrande front eller grill, den ser helt enkelt väldigt sur ut.
Ja, nej, det är inget inget smicker här.
Nej.
Här är det business som gäller. Men jag tycker att den är ju jätteläcker. Och jag tycker att det är kul också, just för att de här fordonen fanns ju hyfsat många av ändå.
Fanns som biblioteksbuss i Umeå till exempel.
Ja, precis.
Mm. Säkert på fler ställen.
Det är säkert. Nej, men det var ju såna här bilar som gjorde ett jobb och som väldigt många hade, en som fanns i många människors vardag en gång i tiden, och nu är de nästan helt borta. Den här bussen där har gått som sändningsbil på Sveriges Radio. Mm-hmm. Alltså en OB-buss, outside broadcasting. Och jag vet att Sveriges Radio hade inte bara den här då, utan hade flera Mercedes-bussar, även större bussar som de använde för sändningar, direktsändningar.
Ooh.
Så bara det. Och den är då högerstyrd också. Vilket de ju ofta var i Sverige.
Mm.
För att vi hade vänstertrafik då.
Just det.
Så att det är lite speciellt. Det här var ju också det var en konkurrent till bland annat Opel Blitz. Mercedes ville ju ge sig in på den här marknaden också. Inte bara tillverka personbilar eller tyngre lastbilar. Så den tycker jag är superhäftig.
Mm. Jag ser precis. Men var det den här färgsättningen när det var OB-buss, tror du?
Tveksamt.
Man föreställer sig sådant som grå.
Ja, jag tror att Sveriges Radio hade grå på den tiden.
Ja, de jag har sett tidigare och gamla bilder så har de varit gråa. Så att det här tror jag är någon efterhandskonstruktion.
Mm.
Fritt val av den som har renoverat. Den ser ju smaklig ut. Den är jättetrevlig.
Mm. Ja.
Sådana där har ju blivit... En del har ju blivit husbilar och liknande. Så att,
just det.
Är det här en husbil?
Den här är helt tom. Det finns ett innanliggande reservhjul i skåpet. Annars är det fritt fram att använda den till
drivhjul. Jag parar att köpa på sig gamla ljudbord och stoppa in då alltså.
Ja, om du känner dig sugen så lägg ett bud, vet jag.
Ja. Mm. Kan man vara en grinig kedjörkande ljudtekniker där inne? Mm.
Det funkar. Ja, nej, men det var den jag drogs till först.
Mm. Fredrik, har du hittat något då?
Ja, jag har hittat att solen går upp i öster. jag har hittat två Subaru som jag tror säljs av samma person. Det är, vi tar dem i årsmodellsordning tycker jag. Först en Subaru XT.
Mm.
Kanske 80-talets allra kantigaste upplevelse.
Mm-hmm.
Ändå så är den ju väldigt, påstås i alla fall, har väldigt lågt luftmotstånd.
Ja, den är verkligen kilformad.
Ja, kilformad så heter duga. Och jämfört med dagens bilar, extremt stora glasytor. Att finns en designidé om att det ska vara liksom en... Att stolparna nästan inte ska synas.
Det ska vara ett flytande tak.
Ja, mm. Precis. Men det finns ju så mycket mer teknik som är spännande på den här. Det är ju då en de fanns några, lite med sexer, men framförallt så hade den ju en fyrcylindrig boxermotor med eller utan turbo. Men jag tror att många också minns, om man minns den, att de hade en väldigt framtidsinriktad digital instrumentering.
Mm-hmm.
Och väldigt speciell i inredningen.
Mm, ratten är fantastisk.
Jag vet inte om det är alla växelspakar, men det är bara automaten som ser ut som en joystick också.
Ja, just det. Man trycker in fyrstrift ovanpå på den
ja,
knapp.
Ja, så att det ser ut som det som... Joystick var ju någonting ganska nytt då, liksom, men häftigt att de har plockat upp det.
Ja, det är lite Top Gun stuk över det hela.
Just det.
Stridsflygar med knapp att trycka på kanske. Mm.
Ja, det såldes ju några stycken sådana där i Sverige. De fanns ju faktiskt. Och de dyker upp lite då och då. För det är ju en bil som folk ganska tidigt insåg att de skulle spara på.
Ja.
Mm. Så att ja, det är en väldigt spännande bil.
Men inte nog med det då. För att på auktionen så säljs ju också efterträdaren Subaru SVX. Som var lite ännu mer av allt det roliga.
Mm.
Men den såldes ju, enligt Bilbeboxen så såldes det 6 i Sverige. Och de blev ju väldigt dyra, inte minst i Japan med de skattelagstiftning som fanns där. Så att den sålde ju väldigt dåligt på hemmamarknaden.
Ja, den kom ju till Sverige då i tidigt 90-tal. Och det var då som yenkursen stack genom taket. Så att alla japanska bilar blev jättedyra. Och att då försöka sälja en udda kupé. Subaru var ju fortfarande inte ett jättestort märke då.
Mm.
Utan i Sverige, utan det var ju, och de som var ju verkligen bruksinriktade. Det var ju de som behövde dra släp och ta sig igenom snödriver och så här, och ha någonstans att sätta 38 extra ljus på.
Mm.
De köpte Subaru.
Men här har du ju då en sexcylindrig boxer som också kunde, om jag förstått det hela rätt, kunde stänga ner cylindrar om man, för att göra växlingarna på automatlådan mjukare.
Oh.
Wow.
Så det är ju väldigt modernt.
Den har ju otroligt häftiga sidofönster också.
Ja, precis. Det måste vi prata om. Den har ju liksom fönster i fönstret.
Som en, ja, som en konceptbil verkligen. Ja. Den ser ut som en konceptbil. Ja. Det här kan man också prata om. Det är ju verkligen en ostkupa ovanpå karossen i form av glas.
Mm. Jättehäftig.
Ja. Ja, vilken av de här två, om du var tvungen att välja, vilken skulle du ta?
Alltså för mig var det här med SVX, det var ju faktiskt, jag har faktiskt inte sett en sån förut först jag såg den här annonsen. Så att det är nog ändå XT'n.
Ja.
Även fast tekniken med den andra fascinerar mig också.
Och vad är det med XT som gör att den är så...
Ja, men den är så otroligt ful. Den har också så stora överhäng. Liksom. Det är som en serietidningsbil som kommer farande. Det ser ut som, jag kan rita en sån här bil på 3 sekunder. Det kan de flesta, tror jag. Bara man kan hålla en penna rakt.
Det är inte det lättaste.
Nej.
Ja, två Subaru där på ett bräde. Det är ju intressant. Jag hoppa till när jag såg en Kupfer-Braun Audi 100 GL5e 77. Precis som det såg ut. Kopparbrun metallic.
Mm.
Och det är första årsmodellen 77.
Mm.
Och då blev ju, det var ju första steget för Audi att bli lite föryngrat.
Mm.
Sen fortsatte det under 80-talet. Men här kom det då en bil som kunde mäta sig med Volvo och BMW och de andra tyska märkena. Kanske inte Mercedes, men ändå det här mellansegmentet. Den var rymlig, den var femcylindrig.
Mm. Mm.
Den fanns även med 4 och med diesel. Men femcylindrig, det var ju det de tryckte på.
Ja, 5E. Och ja. E står för Einspritzung eller elektronik?
Det kanske
eller?
Ja, det kanske det. Jag vet inte.
Nej, okay. Men den har ju väldigt fina former. Den är ju liksom väldigt proper. Den är ju ritad för att ändå ge en värdighet och dignitet för märket och för ägaren.
Mm. Ja, nej, men den är verkligen, det är raka linjer och den anknyter ju till de andra bilarna i den här Volkswagen-gruppen då. Det har ju en koppling till både Golfen och till Audi 80 och Passaten och så.
Mm.
Och det var ju Rover 3500 som blev årets bil i Europa.
Aha.
Men vid den här tiden så var de svenska tidningarna inte riktigt med på det här med årets bil i Europa. De tyckte inte att det blev så bra utfall.
Nej.
Så att bland annat Teknikens Värld och Vi Bilägare, de hade någonting som de kallade för årets bil i Norden.
Mm-hmm.
Och då vann Audi 100 5e och GL5e. Så beroende, L5e var ju enklare och GL5e.
Mm.
Och de körde en, i nummer 177 körde Teknikens Värld en genomgång av årets bil i Norden. Och då är det just en sån här kopparbrun metallic. Så det var ju, det är väl därför som man kanske fastnade lite grann. Det är en lanseringsfärg kan man kalla det, den här, på den här bilen som heter Saru. Och då är, den vinner överlägset över då Rover 3500 och Ford Fiesta. De har med,
ja, nu förstår jag.
Ja, och sen har de också med en Volvo 343.
Oj då.
Mm. Det finns en bild på Volvo 343 där man ser vad det är för någonting. Och då står den i en snödriva.
Ja, den blev inte årets bil.
Den blev inte årets bil.
Ja, det är en titel i sig kanske.
Precis. Ja, den är, jag kommer ihåg att det här testet då, att man förstod att det hade hänt något hos Audi.
Mm.
Och den blev ju en stor succé. Den
här. Inte minst i USA, en känsla av.
Ja, de satte verkligen fart på Audi där.
Mm.
Det gjorde de. Och då hette den 5000.
Ja, det låter ju bättre.
Ja, lite högre.
Ta lite mer siffror.
Ja,
det är bara, precis. Det är bara att dra till.
Ja, så den är ju sån här typisk sån här bil som man kommer ihåg dem så fort man ser dem, men när såg du den sist?
Mm.
Så det är en av de här bilarna som finns på bilwebauctions.se.
Mm.
Ja, gå in och kolla på deras hemsida bilwebauctions.se och botanisera bland alla 77 bilar som just nu ligger ute där. Och auktionen avslutas den 24 och 25 april. Ja, nu är vi ju äntligen utsläppta igen efter en lång vinter. Det är ju så här, klassikeråret är ju, det är, för varje månad måste vi ge ut en ny tidning. Men det är ganska svårt att få ut en bilägare i januari eller december och visa upp sin bil så att vi kan ta bilder och sådär. Så att mycket av det arbete som syns i tidningen under hela året, det utförs från och med nu i maj ungefär och fram en bit in på hösten. Då ska vi ta alla bilder och träffa alla människor och göra de stora reportagen. Så nu är det verkligen högsäsong här på Klassiker. Och det är kul att vara ute igen.
Ja, jag började lite tidigt märkte jag. För jag var ute och fotograferade en fantastisk Volkswagen som vi kommer kunna läsa om i nummer 6, 23. Och då var det fortfarande lite vinter kvar. Men nu...
Ja, det kom och gick lite grann där. Först var det vår och så bokade man allting. Och sen plötsligt så var det vinter igen när den dagen kom.
Ja.
Jag har sett bilderna och jag tycker att du lyckades. Man ser lite snö i någon liten hörna där. Men annars så tycker jag att du lyckades undvika vädrets makter ganska bra.
Jag försökte det.
Men du frös inte i alla fall.
Jo. Ja.
Det syns inte på bilden.
Nej.
Ja, det är ju så här. Men, och sen var vi ju ute här nu i förra veckan och fotograferade du och jag, Fredrik.
Mm.
Och, eller det var du som fotograferade. Jag var bara så här, körde bil.
Ja.
Och då ska man ju gärna hitta något bra ställe att ta de här bilderna på. Ofta så är det en bit utanför stan på någon liten kurvig väg. Då så ska man ta bilder på de här bilarna när de rör på sig så att det ska kanske kränga lite i en kurva och man ska ligga nära varandra. Och så här. Och så får man det som kallas panorering när man ska fånga en bil i rörelse. Det är ju det som tar en del tid att göra.
Mm.
Och under då kanske ett par timmar så befinner vi oss på ungefär samma plats och kör fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så, och då brukar jag alltid titta ut någon och undra vad man håller på med. Och varför det är en röd bil som har väldigt svårt att hitta tydligen, som vänder på samma ställe och kör fram och tillbaka. Men det brukar gå bra det också. Det har inte varit så mycket, i alla fall inte några större problem med det.
Nej, folk blir ju oftast väldigt glada.
Ja.
Men när vi var ute i förra veckan då blev det lite konkurrens.
Ja, precis.
När vi hittade ett ställe där vi skulle ta en sån här panorering då, så kom det plötsligt en annan bil och ställde sig mitt i vägen där och hoppar ut med en kamera och frågar vad...
Ja, har ni sett den?
Ja, vad hade vi sett?
Har ni sett den amerikanska guldfinken?
Ja.
Det var en fågelskådare som hade sett Fredriks långa kamera med jättelinsen.
Aha.
Och han stod ute på ett fält och vi stod bredvid där. Och han, den här människan då, det var en Toyota RAV4 som dök upp av senaste års. Men du vet de här som ser ut som en Star Trooper-hjälm.
Ja.
Och det brukar, om det kommer en Toyota RAV4 då är det inte någon som är intresserad av bilar.
Nej.
Det är liksom, det är verkligen motsatsen mot att vara intresserad av bilar. Så att redan där blev vi lite misstänksamma. Och sen när han hoppar ut med sin jättestora kamera. För det var faktiskt, Fredrik,
var
du låg i lä.
Ja, men de vill ha väldigt ljusstarka, det behöver inte vi.
Och frågade om den amerikanska guldfinken som hade då siktats på fältet där nedanför.
Ja, det är de första gången jag blev misstagen för fågelskådare. En gång så blev jag misstagen för lantmätare. Det var en stackars fårbonde i Jordanien som trodde att vi skulle bygga motorväg rakt över hans. Det slappade undan då i alla fall.
Okej, okay. Då tror du fram klassiker.
Nej, det var ju annat. Sitter då.
Ja, alltså han blev besviken där. Han dröp av ganska fort där, så kunde vi ta våra bilder i den där kurvan utan någon Toyota RAV4 i bakgrunden.
Ja, ni hade inte sett någon guldfink?
Jo, men det sa vi inte.
Nej, varför? Jag förstår.
Den där råkade vi köra över. Det var ju tråkigt.
Ja, men rent allmänt kan man ju säga att som fotograf, inte bara bilfotograf, så får man ju röra sig på ett sätt som andra vuxna människor inte får göra. Man får ju ligga ner på marken och stå upp högt upp och sådana saker.
Klättra upp på stegar eller hustak. Eller...
Mm.
Och en gång så var det nog på väg mot ett roligt missförstånd också. På Söder i Stockholm så skulle jag fotografera en Volvo 760 som jag hade köpt. Och det blev ett väldigt snyggt, tyckte jag, om jag låg på marken och fotograferade den. Och vid den här adressen, precis utanför där, så bodde Jonas Gardell. Och då kommer han med sin son och sonen frågar varför det ligger en vuxen man på marken. Och jag kände så här, hoppas inte han tror att jag är någon slags paparazzi som ska fånga honom och hans barn. För det hade nog varit känsligt. Mm. Men samtidigt så hör jag ligger ju där och kan inte studsa upp och börja liksom berätta. Jag kände att det var inte läge att förklara mig heller riktigt.
Nej.
Så att jag bara lät det hela bero.
Ja, nej, men jag tycker att om man fotograferar inne i Stockholm eller någon annan storstad, då får man väldigt lite frågor. Hur man än beter sig och ligger och krälar i och tar konstiga, det är konstiga bilar och det är kanske människor med roliga kläder på sig. Ingen vill låtsas om att de ser något. Nej. Utan de håller också på med media eller något sånt där. Så det är väldigt lite frågor.
Mm. Det kan komma en liten blick kanske sådär. Att, men nej, inget...
Nej.
Men det kan räcka med att åka ut till en kranskommun skulle jag vilja säga.
Ja, precis. Precis. Och så, ja, inte Bromma då.
Ja, men i Täby. Vi skulle göra en väldigt rolig fotografering med 70-talskläder och modeller och AMC Gremlin och AMC Pacer.
Just det, för några år sedan.
Och vi gjorde till och med kläderna färgkoordinerade med bilarna. Och det skulle ju vara blixtar och bilar och modeller och allting. Så då tänkte vi att då tänkte vår duktiga fotograf Simon Hamelius att det är bäst att han sätter upp sin skylt där det står filminspelning. För att förklara vad man håller på med.
Fast det var inte det ni höll på med.
Nej, men det kan ändå vara ett sätt att förklara vad som pågår. Det finns ingen så skylt, det står fotografering. Men det är ju på nivån av filminspelning.
Mm.
Och så då tänkte vi att vi kunde få vara i fred. Det fick vi förstås inte. Utan det ökade ju trafiken på den här gatan med 300%. Alla skulle ju åka förbi och se den här filminspelningen som pågick där.
Ja, så ni fick ta bort skylten.
Jag minns inte hur det slutade riktigt, men det var väldigt mycket trafik i alla fall.
Mm, men det blev väldigt bra bilder.
Ja, det blev det.
Mm. Ja, som chaufför av bil som ska fotograferas så ställs det ju också lite speciella krav. Ofta handlar det om att hålla så lite avstånd som möjligt eller att köra i en exakt fart förbi kameran för att det ska vara rätt inställningar och bli rätt svirr i bakgrunden och så här. Mm. Och den här Mercedesen som jag pratade om tidigare, den här 320, när Simon Hamelius skulle fotografera den, då sa han, du får inte köra fortare än 20 km i timmen på den här bilden som vi ska ta med drönaren.
Mm-hmm.
Och jag tänkte, stor 30-talsbil som inte har varit igång på många år, nu visserligen servad för detta, men ändå, att hålla en jämn hastighet med en sån, det låter inte enkelt. Men det var den enklaste bil jag har kört framför en kamera. Jaha. För att den här råstarka motorn, jag la i trean.
Så här rullar bara.
Och så körde jag på tomgång och den gick som ett lok i exakt 18 km i timmen längs hela rakan.
Vad häftigt.
Och Simon behövde bara ta en vända med drönaren.
Mm. Man kan ju säga rent allmänt här att vi får ju höra ibland att man ska knäppa några kort eller något sånt där. Men att ta en bild till ett reportage, det är ju inte bara ett kort, utan det är inte bara många exponeringar, utan för att göra ett reportage så måste du ha många olika sorters bilder. Och det tar ju sin lilla tid.
Ja, jag har ju blivit allt mer noggranna med att berätta när vi får någon ägare som följer med ut och ska ta bilder, att det här kommer ta en stund.
Mm.
Det är många vänder och många olika. Man vill gärna byta miljö också, så man inte tar alla bilder på exakt samma vägstump, bara går runt bilen. Utan man vill ha fartbilder och man vill ha olika miljöer, och ibland inte några miljöer alls. Man letar upp efter någonting som är så neutralt som möjligt i bakgrunden.
Absolut, för att det ska ju synas i en tidning och det kanske ska ligga text bakom och sådär.
Ja. Och det kan också vara så att vissa, man letar efter vissa miljöer som kan vara lämpliga för en viss typ av bil.
Mm.
Och andra miljöer som är direkt olämpliga.
Ja.
Men
en del bilar kanske passar vid ett slott.
Ja.
Och andra kanske passar framför en betongvägg.
Ja. Eller också är det tvärtom, att de absolut inte passar framför ett slott. Och då ska de stå där.
Ja.
För att det är det kontrasten som äter.
Ja, visst.
Ja.
Visst. Och sen i alla de här vänderna och tagningarna så får man ju också försöka hålla undan moderna, vanliga, otäcka bilar som gärna vill slinka in och komma alldeles för nära och hamna här på rutorna.
Mm. Precis. Ja, nej, men det är kul i alla fall att vara ute och fotografera. Och det väldigt roligt så sen då när man sitter där på vintern och tittar igenom de här bilderna som man tog då på sommaren och ska göra ett reportage av det. Och nästan alltid så har vi kommit ihåg att ta alla bilder.
Ja.
Klassikers samlarserie, det är precis vad det låter som. Det är en serie samlartidningar kan man säga. Och nu har nummer 31 i ordningen kommit ut. Och det är alltså magasin som fokuserar på ett bilmärke eller en modell. Och som består av tidigare publicerade artiklar i Klassiker. Trots att det är tidigare gjorda grejer så är det många som uppskattar de här och köper de här. Och de säljer slut för de finns ju i begränsad upplaga. Och nu har nummer 31 precis kommit. Och det är kanske svaret på en fråga som ingen har ställt. British Leyland. Vad tror ni om, blir det en försäljningssuccé?
Det måste bli en kioskvältare.
92 sidor om British Leyland-produkter från 70-talet.
Och inte minst så blir det då ur ett svenskt perspektiv.
Precis, exakt. Och då har vi alltså, det British Leyland bildades 1968 av flera koncerner som redan hade på kort innan bildats som slogs ihop till ytterligare en koncern. Och plötsligt så fanns det ett antal bilmärken som tidigare varit konkurrenter med varandra och nu plötsligt skulle säljas. Under samma tak.
Det hör man ju hur bra det kunde gå.
Ja, och det gick ju väldigt bra också. Ja. Ja. Och här har vi då i British Leyland specialen här som då kommer ut. Har kommit ut som man kan köpa i vår webbshop. Den finns mer information om den på klassiker.nu/British Leyland. Och där kan man då läsa om till exempel.
Man kan läsa till exempel om Rover 3500 och Triumph 2.5. Väldigt kul att se den jämförelsen. Jag tycker öppningsbilden här också där de står bredvid varandra och man får kolla in dem nos bredvid nos. Mm. Jätteläcker.
Men det var ju två bilar som då, när de lanserades Triumph 2000 och Rover 2000 1963 så var det ju bittra konkurrenter.
Ja visst.
Och sen plötsligt så stod de i samma bilhall. Mm. I alla fall i Sverige. För här i England så hade man ju fortfarande olika handlare för olika märken.
Mm.
Men på de mindre marknaderna så hade man inte någon speciell Triumph-handlare, någon speciell Rover-handlare, utan de såldes av Leyland-handlare helt enkelt. Mm. Och sen har vi då Morris Marina, och vi har Princess, och vi har Maxi, och vi har MGB. Och
Mini Klubbman. Svara på en fråga du inte har ställt.
Nej, men den blir ju bara läckrare och läckrare. Man inser, det var ju ett auktionsrekord på en sån här nu i England.
Mm.
En 1275 GT, en sån här senapsgul.
Ja.
Precis som en sån som vi skriver om här. Ett ladufynd som gick på den här mässan Restoration Show som jag var på i Birmingham. Som man också kan läsa om i nummer 5, 2023. Där var en sån som gick för över 400 000.
Oj, hoppsan. Wow.
Trots att det var ett renoveringsobjekt. I och tjej hade den gått väldigt lite, men ändå. Och helt orörd.
Mm.
Det är ett intressant uttryck förresten. Helt orörd.
Precis.
Ja, den hade kommit hit på något vis. På helt magiskt sätt. Ja, ingen som hade hört den.
Nej.
Och en del så består ju då de här samlarutgåvorna ut av samlade artiklar helt enkelt. I ett visst ämne. Men sen har vi också utrymme också att ha med gamla annonser.
Mm.
Från den här märket. Så tidningsannonser som vi återger. De ger ju en väldigt trevlig krydda till den här anrättningen tycker jag. Och nu kommer Klassikerteatern att ge. Nu ska vi ta luften ur Saab-andan. Ett lustspel i en akt.
Och en dialog också. Mellan en Allegro-ägare och en Saab V4-ägare. Va?
Mm. Vem är Allegro-ägaren och vem är Saab V4-ägaren?
Alltså, jag är ju ändå Austin-ägare i verkligheten. Så jag känner ju då, som det ska vara nu för tiden, att man ska utgå från... Skådespelaren ska ha någon slags koppling till...
Method acting.
Ja.
Mm. Då börjar... Vem börjar? Och den här annonsen finns alltså i British Leyland-specialen. Så då kan man se det här.
Då får Saab-ägaren börja, va, tror jag.
Jag är faktiskt ur gammal Saab-familj så att det känns helt lämpligt.
Ja.
Hur katten kan du gå och köpa en engelsk bil? Vet man väl hur det är med dem?
Vad vet du om engelska bilar som inte ens har provkört än? Själv provkörde jag massor av bilar innan jag bestämde mig för Allegron.
Du var i alla fall en idiot som inte köpte en Saab V4.
Vill du vara bussig och berätta för mig vad som är så märkvärdigt med din Saab, förutom att den är svensk?
Vi kan ju börja med väghållningen. En framhjulsdriven bil är toppen.
Ja, då kan jag upplysningsvis meddela här att Austin Allegro är precis lika framhjulsdriven som Saab. Men du har förstås aldrig hört talas om hundkojprincipen, fast den ger vägegenskaper som gott och väl kan tävla med Saabens.
Hundkojprincipen? Det där ser ju inte ut som en hundkoja.
Ja, den har i alla fall precis samma grundkonstruktion. Och på tal om väghållningen har hundkojan tagit 28 svenska mästerskap.
Ja, men frihjulet. Din bil har i alla fall inte frihjul.
Det vet du lika bra som jag att frihjulet bara är en kvarleva sedan tvåtaktstiden. Men okej, frihjulet är bra eftersom det sparar bensin. Men då ska jag presentera dig för en av Allegrons stora finesser. Den är femväxlad och det ger vad jag kallar för bensinsnålhet.
Ja, låt oss inte börja gräla om futtiga centilitrar. Säkerheten är mycket intressantare. Har din bil säkerhetskaross? Har den teleskopisk rattstång? Har den bensintanke mellan bakhjulen? Har den tvåkrets bromssystem?
Ja.
Jaha.
Säg något mer som Saaben har som min bil har också.
Inte lämnar de väl 5-årig vagnskadegaranti på en engelsk bil?
Sorry, men svaret är ja. Men nu när du skrutit så mycket med din Saab, har den gasfjädring?
Gasfjädring?
Om du åker med en sväng ska du få vara med om något alldeles extra. Samma fjädring kan bara Rolls Royce, Mercedes 600 och Citroën visa upp motsvarigheten till.
Ja, min Saab startar i alla fall alltid, även när det är svinkallt.
Hade du följt med i Expressens långtidstest hade du vetat att även Allegron startade den kallaste vintermorgon. Testbilen startade direkt efter att stått ute hela natten i minus 25.
Ja, men hur är det med servicen då? Nu går allt på pumpen.
Visst, får du bra service på Saab. Men kan du ge mig ett enda bevis på att den är bättre?
Ja, men priset då? Den kostar väl i alla fall 30 000.
24 300. Cirka pris på gatan inklusive moms.
Och där vann Allegron över Saaben, eller?
Ja, alltså i annonsen så ska tydligen luften gå ur mig. Fast jag vet inte, jag sträcker mig lite på tå ändå.
Ja, vi kan ju förklara att det här illustreras då med först två lika stora Allegro och Saab. Men sen så ju mer det här samtalet pågår så krymper Saaben.
Och Allegro blir större, eller den är lika stor?
Den är lika stor.
Ah, okay.
Ja, den stackars Saab 96 blir mindre och mindre.
Ja, vi måste nästan ta payoffen här på annonsen också. Är man galen bara för att man tycker om att köra bil?
Austin Allegro 1500.
Ja, jag är rörd till tårar över denna insats, detta drama. Och jag tror att vi avslutar Studio Klassiker för den här gången med detta. Och glöm inte att kolla in den här i British Leyland specialen. Vi har tyckt väldigt få exemplar den här gången, för vi tror inte att någon kommer att köpa den. Det var allt från oss från Studio Klassiker. Jag heter Carl Egelius. Tack Björn Meyer.
Tack.
Tack Fredrik Nyblad.
Tack, där får vi blommor.
Eller Dustin Hoffman som vi också kan kalla honom. Och tack som du som har lyssnat. På återhörande.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.